Arbetsveckan med Ingrid och Maria.
Lägg ut! 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 Ja, här är nu ambassadbyggnaden. Alldeles nyss hördes en våldsam detonation och det brinner fortfarande upp runt i den amerikanska ambassaden vi ser där uppe. Och det brinner fortfarande. Och vi såg splitter flyga överallt omkring här. Och det var en kraftig detonation, va? Hela huset är sprängt. Halva åtminstone, säger en polis som just kommer springande. Och som vi vet, när det händer såna här plötsliga saker i informationerna, väldigt osäkra i början.
Ja, så dramatiskt inleder vi nyhetsveckan nummer 9, som påpassligt nog heter Dessa satans journalister.
Ja, helt rätt. Men det här var alltså Bosse Holmström som stod framför västtyska ambassaden, och tydligen låg amerikanska ambassaden alldeles intill, eftersom han nämner den också. Det var i april 1975 när en grupp från Rote Armee-fraktion, den som även kallades Bader-Meinhof-ligan, hade då tagit sig in på den västtyska ambassaden i Stockholm och ockuperat den och krävde att deras kompisar, bland annat Bader och Meinhof i Västtyskland, skulle släppas fria ur fängelse. Och det blev en mycket blodig historia. De sköt ihjäl 2 stycken från gisslan och sa att de skulle skjuta en varje timme om de inte fick igenom sina krav. Och svenska regeringen kunde inte göra mycket än att larma, mycket mer än att larma västtyskarna, som sa, Helmut Kohl sa, vi förhandlar inte med terrorister, punkt slut. Och det som hände då var att plötsligt så lyckades en av terroristerna och ockupanterna bränna av en handgranat. Så att han själv blev svårt skadad och dog senare. Och ytterligare en av dem blev så svårt skadad att han senare avled. Och så löstes hela ambassaddramat i Stockholm. Men Bosse Holmström var faktiskt ingen satans journalist.
Verkligen inte. Han var en oerhört skicklig reporter som ju tyvärr avled för ett par år sedan. Han var svårt sjuk på slutet. Men det, vi kanske ska nämna det också, att det, vad han menar med det här, lägg ut, det känns ju så mossigt idag när vi sänder live hela tiden. Det är ju då att de ligger inte i direktsändning hela tiden, utan det är ju att han vill att redaktionen ska släppa ut honom i sändning, så det är därför han skriker det. Men han ligger ju redan i sändning, men det vet han inte.
Nej, det är väldigt kul att se det också. Och vi ska lägga länken till det här, för att ni som är så unga så ni inte minns det, alternativt aldrig har hört talas om det, ska faktiskt se detta. För det här är en reporter av det klassiska slaget, och det är just därför vi tar upp det här, för att vi menar att det finns så få av Bosse Holmströms kaliber i dagens mainstream-medier. Men en som vi har hittat, förutom oss själva då naturligtvis, är Joakim Lamotte, nesligen kallad Swish-journalist av sina mainstream-kollegor.
Precis, och detta har ju då blivit en grej i veckan, därför att eller det är egentligen en historia som sträcker sig ett par veckor tillbaka i tiden, därför att förra veckan igen så kom nyheten, gick Joakim Lamotte själv ut med nyheten, att han och hans familj har blivit bombhotade. Han själv har ju fått under en lång period mottagit massor med hot och dödshot och så vidare, och de har väl även ringt upp och väst saker om frun och döttrarna och sådär. Men nu menade han på att de har tagit det till en ny nivå. När det ringer upp en person med röstförvrängare och säger att de har placerat ut bomber under hans och hans frus bilar, vilket polisen tar på allra största allvar och spärrar av hans hus, går runt med bombhundar och söker. Och då ska man komma ihåg att han har redan världens säkerhetsåtgärder kring där han bor, med larm och övervakning och allt möjligt. Han har fått skärpa det ännu mer nu. Och då gick han ut och berättade i ett inslag på Facebook.
Om att en livesändning på Facebook.
En livesändning till mig. Att han tyckte att det var så kast att polisen lägger ner i princip alla hot som man anmäler. Jag vet inte om just det här bombhotet kanske de tar lite mer på allvar. Men det är ju tyvärr så med olaga hot i Sverige, att det är väldigt låg prio på det hos polisen.
Ja, ja, de han visade ju till och med att de lägger ju ner hans anmälningar med vändande post. Alltså han har inte ens hunnit skicka in ljudfilerna med hoten. Poliserna är inte alls intresserade av att undersöka. Och detta är väldigt, väldigt allvarligt. Framförallt i ett land som är helt maniskt fixerat vid hot mot journalister. Jag menar Svenska Journalistförbundet som du och jag båda fortfarande är med i. Mm. Av någon anledning som vi inte riktigt vet. Men det är någon sån där säkerhetstänk. Ja, men tänk om det skulle hända något så kanske man kan få några tusen lappar i A-kassa i alla fall. Fast annars kan man vara med i A-kassan utan att vara med i facket. Hur som helst, Svenska Journalistförbundet gör ständiga undersökningar och frågar sina medlemmar. Har du blivit hotad? Har det hänt liksom saker? Och det är sånt hot mot demokratin. Men i själva verket så gäller ju detta bara för de som har anställningar inom de fina medierna. Det gäller ju inte oss swish-journalister, Maria.
Verkligen inte. Och knappt vanliga frilansjournalister heller egentligen. Nej. För att det här med A-kassan, återigen, varför är vi medlemmar? Jag menar, vill man bara vara med, man kan ju bara vara med i A-kassan om man vill det, och då behöver man inte vara med i Journalistförbundets A-kassa. Det finns en massa andra fackförbund som erbjuder egna.
Nu minns jag ett skäl. Ja. Det är presskortet.
Ja, nu har vi precis fixat oss ett nytt presskort, så nu kan vi hoppa av och så kan vi gå med igenom några. Nej, men precis. Och lägsta nivån i A-kassan är alltså 5000 kronor, och det är ungefär där man brukar ligga som frilansare för att man tjänar så dåligt. Så, ja. Det är något av ett mysterium varför vi fortfarande är medlemmar där. Och som sagt, de är definitivt inte intresserade av sådana som Joakim Lamotte.
Nej.
Och hur kommer vi då, hur binder vi då ihop Joakim Lamotte och Bosse Holmström som vi inledde med? Jo, det ska vi tala om. Det är nämligen så att vi anser att Joakim Lamotte är en riktig old school journalist i Bosse Holmströms anda. På den tiden så jobbade det ju riktiga journalister inom mainstream media.
Absolut, det är han. För att han, och hade han levat och varit journalist 1975, så hade han stått och slagit med Bosse Holmström där framför kameran för att få vara den som rapporterade. Alltså han beger sig nämligen ut i verkligheten där saker och ting händer. Och det skulle inte alls förvåna mig om Lamotte vid något av alla sina besök i olika svenska städer faktiskt hamnar i en slags sån här situation.
Han har ju varit ytterst nära att åka på stryk ett antal gånger.
Mm.
Och han har ju själv sagt, bland annat har jag för mig när han var i Malmö. Jag ska inte svära på om det var då, det kan ha varit Staffanstorp eller ja. Han gör rätt mycket sådana livesändningar, så att jag kan inte svära på vilken av dem det var. Men att han hade blivit hotad av något gäng som hade kommit fram och velat mucka. Och då sa han väl att jag är inte rädd, och 2-3 stycken åt gången kan jag ju ta. Men nu var de 10 stycken och det hade nog blivit för mycket. Så, här, så han är ju så tycker en del människor att han spänner sig och liksom, han ska verka så viktig och tuff och cool. Men jag tror verkligen att han är sån. Jag tror inte det är som han gör sig till.
Nej,
utan,
nej det tror jag.
För han har ingenting att vinna på det. Alltså det här jobbet som han gör, det är så besvärligt och farligt. Så att jag menar, det finns tusen saker man kan göra som är mer bekväma.
Men självklart, och det är ju som när folk kritiserar mig och dig för att vi håller på så här och att vi ska tjäna pengar och vi är swishjournalister och så. Snälla någon, vi hade kunnat sitta kvar på mainstream-medierna och tjäna 40-50 tusen i månaden.
Mm.
Men vi valde att gå vår egen väg därför att vi inte står ut i den förljugna värld som medierna numera är. Och Joakim Lamotte var ju också en mainstream-journalist. Han jobbade på Sveriges Television på Uppdrag granskning till och med. Han var ganska framskjuten position där. Och nu kanske han bara var vikarie eller så. Men jag menar, om han inte hade gjort så som vi har gjort, att liksom sticka ut hakan och stå upp för de verkliga värdena och göra riktig journalistik, då hade han också kunnat ha ett bekvämt liv. Han hade inte behövt ha folk som ringer med röstförvrängar och som hotar honom. Men vi är några stycken som drivs av passion.
Mm.
Passion för sanningen och fakta, för att ge folk den bild. Det är det journalistik går ut på, för tusan.
Jag har ju berättat det i flera intervjuer som jag har gjort om varför jag hoppade av mainstream media, som jag ju gjorde då 2012 var det väl som vi startade Dispatch. Och innan det så hade jag jobbat i flera år på TT bland annat. Och du vet, man kommer inte mycket högre i status inom vår bransch. Det är liksom anses vara
top of the top.
Ja.
För det kan man minsann lita på. Tänkte jag alltid rätt, vilket inte alls är sant.
Nej, skickar ut miljoner rättelser varje dag. Men bortsett från det så... Och ganska bra lön och sådär liksom. Men det var ju någonting som gnagde hela tiden. Jag kunde inte riktigt sätta fingret på det. För det här var innan jag vaknade politiskt.
Mm.
Jag bara visste att det var något som inte kändes bra.
Mm.
Nu i backspegeln kan man ju se precis vad det var. Mm. Nämligen det här att alla tyckte likadant. Alla var överens om. Vi sitter på redaktionen och ser Kent Ekeroth på nyheterna. Och... alla sitter och bara nästan skriker om vilket svin han är och hur kan han säga så? Och det han säger, Kent, är att vad jag minns så uttryckte han sig ganska, alltså det var inget fel i det han sa. Nej. Han pratade om islam, muslimer, om det var något klipp från riksdagen eller hur det var då. Och det fanns ingen ände på hur, alltså stegla den mannen omgående, det var liksom konsensus. Danskarna var fruktansvärda, hemska människor, rådde konsensus.
Inhuman flyktingpolitik.
De skickar iväg med att träffa Fredrik Reinfeldt som då var statsminister flera gånger. Och då med, det var inte frågan om att jag fick ställa vilka frågor som jag kände för, utan det bestämde de på centralredaktionen i Stockholm. Och det var det jag hade att hålla mig till. Och ingenting annat. Och avvik inte från det.
Liksom. Och förstår du, detta är som emot alla grundförutsättningarna för att kunna vara journalist. Jag menar, jag minns ju när jag började, det är 100 år sedan, men i alla fall i början på 80-talet när jag kom till Nordvästra Skånes tidningar. Och då kunde min chef ha en idé om någonting jag skulle göra, något jobb han tyckte. Ja, men det här verkar vara en bra grej, vi har fått det här tipset. Då kan du kolla på det, Ingrid, och så. Och då kunde jag ju kolla upp det och så kunde jag kanske komma fram till att nej, det stämde inte alls, men det var så här istället. Och då sa han, ja, jag skriver det då. Alltså det var inte tal om något annat utan att jag som reporter, det var jag som hade liksom, jag skulle ställa mina frågor, jag skulle ta reda på hur det var. Chefen satt inte där och sa, det skiter jag, som de gjorde på Aftonbladet sen. Då får du ringa fler, alltså ringa expert efter expert eller debattör efter debattör, tills du får det svar vi vill ha.
Vi har ju pratat om det innan, vi har ju gjort ett specialnyfiken på om just journalistik bland annat, där vi har berättat det, men vi kan ju berätta det igen, att Aftonbladet var verkligen helt fantastiskt på så vis att där satte chefen en rubrik och sen var det upp det där som reporter att få ihop till den rubriken. Mm. Huruvida verkligheten stämde med kartan eller ej, det var de fullständigt ointresserade av. Utan det kunde mycket väl vara att man var ute och precis som du säger, kom tillbaka och säger, ja, där sprack ju det här. Det var ju inte alls så som vi trodde. Det sket de i, för det skulle vara så. Så då får du hitta på någonting. Mm. Prata med någon annan som säger något halvkvädet, konstigt. Som
och det skulle inte förvåna mig om väldigt många av de här säger en anonym källa till Aftonbladet. Det är bara rena påhitt från journalisten som till sist blir helt desperat. Därför att chefen ger sig ju inte. Jag kommer att få sparken. Jag får inte förlängning på mitt vik. Jag får inte fast anställning om inte jag levererar det som chefen vill ha. Och denna utveckling är ju precis det som har drivit fram oss så kallade swish-journalister. Och då är det så att mainstream-journalisterna påstår att vi som inte har fasta anställningar, vi som går vår egen väg och bestämmer själva vad vi vill skriva om och rapportera om, vi som får folkets kärlek och pengar i form av donationer, ibland via swish, Vi är då naturligtvis andra klassens journalister, eller tionde klassens eller någonting. För att, vadå? Vad är det de retar sig på?
Jag tror att det de retar sig på är att de, om inte medvetet så omedvetet, anar de att det jobbet vi gör, det är det alla journalister borde göra.
Mm.
Och det gäller ju i allra högsta grad Joakim Lamotte. Jag menar, de grejerna han gör är så simpla. Han tar en kamera, eller om han filmar med mobilen eller vad han nu gör, och går ut på stan och pratar med folk helt enkelt och frågar dem vad de tycker. Han skriver på Facebook, klockan 3 så kommer jag stå på torget i Staffanstorp. Kom dit och prata med mig.
Mm.
Det kan inte bli enklare, och ändå blir det så bra. Och han har hundratusentals människor som tittar på hans sändningar.
Mm.
Jag tror att, och det är liksom lite svårt att vifta bort det då, va? För att då har du ju gjort någonting rätt. Det är väl ändå så att de flesta av oss är överens om att, alltså, du gör ju inte journalistik för ditt eget höga nöjes skull, utan du gör ju det för att berätta någonting som människor vill veta.
Mm.
Och jag tror att de känner på sig att shit, vi borde också göra det här. Det är inte, för jag tror det är många inom mainstream media som har den där dåliga magkänslan som jag hade i slutet av min MSM-karriär. De känner på sig att de är, trots att det inte är dumma i huvudet de flesta av dem, utan att de känner på sig att det här är inte riktigt rätt. Det här var inte anledningen till att jag blev journalist och sitta och fabulera och mörklägga saker. Mm.
Ja, nej, så är det.
Så jag tror att hatet mot så kallade Swish-journalister och att de så nedlåtande pratar om oss och försöker förlöjliga oss på olika sätt, det har delvis med dåligt samvete och rädsla att göra. Och det är ju bara till att kolla på deras upplagesiffror och deras tittarsiffror som går ner och ner och ner och ner. Och nu hände ju det, del två av den här Joakim Lamotte-historien är ju då att han berättade häromdagen på Facebook att han hade blivit uppringd av medierna i P1.
Radioprogrammet.
Ja, som ju
varje vecka behandlar olika journalistiska fenomen eller mediefenomen och sådär.
Och som väl till åtminstone ganska nyligen har åtnjutit visst anseende.
Ja, det får man ändå säga. Jag har haft stor behållning av flera av de programmen.
Det de gör nu då är att de håller på med ett reportage uppenbarligen om så kallade Swish-journalister. Och då ringer de upp Joakim Lamotte och han blir först väldigt glad när han hör att det är en reporter från medierna. För han tror att de ringer för att de vill prata om hoten, dödshoten mot honom och hans familj.
Ja, det är väl ganska rimligt att tänka sig att det är därför de ringer honom.
Så är icke fallet. Det är de fullständigt ointresserade av. På ett ganska oförskämt sätt så börjar hon istället ställa frågor om hur mycket han tjänar på den här fria journalistiken som han gör. Och vad jag har förstått så har de gjort samma sak med Rebecca Uvell och med Katarina Janouch. Och båda de två sa väl ungefär samma sak som Lamotte, nämligen att ni kan bara precis fara åt helvete.
Era satans journalister!
Ja,
och alltså programtiteln är ju en parafras på Olof Palmes berömda juldagstal 1972, om jag inte minns fel. Där han säger, dessa satans mördare, när han räknar upp, ja det är ju då amerikanerna som har fällt bomber över Hanoi.
Han pratar om Vietnam, ja. Ja, när vi lägger länken till Palmes väldigt medryckande tal. Man kan tycka vad man vill om Palme, men han var jäkla...
En skicklig retoriker.
Ja, mycket.
Ja, absolut.
Men för att fortsätta den här Swish-historien så är det ju då så att förutom att Lamotte har skrivit väldigt upprört på Facebook om detta så har även Katarina Janouch skrivit dels på sin egen Katarina Magasin men också hos Chang Frick i Nyheter idag. En kolumn om... Som ungefär går ut på att de fattar verkligen inte, MSM-journalisterna, de är genuint oförmögna att ta in varför den fria journalistiken har blivit så stor.
Ja, är de oförmögna att ta in det eller är det så som du sa här tidigare att de är faktiskt avundsjuka, att vi är deras dåliga samvete? Så att det är nog en kombination, för att det är klart att om de får tyst på oss, då dundrar ju inte det dåliga samvetet in i dem själva. För då har de ingenting att jämföra med, utan då är det, ja men alla gör så här. Och så har ju journalisterna förmåga att tänka liksom. Men vi är där ständigt som en nagel i ögat på dem och påminner dem om vad det är de borde göra. Och vi behöver inte ens en arbetsgivare, vi är våra egna arbetsgivare, vi lever på kärlek och donationer. Och detta kan de inte smälta, för de ser ju själv, redaktionerna drar ner på personal i Danmark. Häromdagen fick vi reda på att 250 stycken anställda på Danmarks Radio, som är deras tv, lustigt nog. Men, ja. Så hette det i Sverige också innan. Men,
de har ju ett högerparti som heter Venstre i Danmark.
Ja, det är helt i linje med danskan. Nej, men, och där har man ju då gjort så, för där har de ju också kris för public service, precis som i Sverige. Men i Sverige säger vi då, det är för få som betalar licens, då tar vi det på skatten istället, så tvingar vi alla att betala för mer vänsterpropaganda, vänsterextremistpropaganda. Nej, i Danmark avskedar de journalisterna för att de får helt enkelt anpassa sin budget.
Där såg jag faktiskt en intressant kort intervju eller en liten kommentar från Eva Hamilton, som ju är före detta vd för Sveriges Television.
Ja, just det.
där hon sa, hon fick frågan då att vad ska vi göra, vad ska vi göra, ungefär då från någon nervös SVT-journalist, så sa hon faktiskt här att ja, det man ska göra är att göra sig relevant för konsumenterna.
Mm.
Det är ingen fara med public service, fortsätter att vara relevant om man ser till så att folk vill ha det innehållet man producerar.
Wow!
Vilken revolutionerande tanke.
Ja. Mm. Nej, men det är ju så, alltså, de vet ju om att folk ogillar dem. Alltså, jag menar, du och jag tvekade på om vi skulle ens kalla oss journalister när vi drog igång det här projektet. Men vi vill ju återupprätta journalistikens rykte, och det är därför vi har som devis att journalisterna som står på din sida. Och detta var en självklarhet för alla journalister när jag började. Man tog den lille mannens parti.
Mm.
Och så är det absolut inte längre. Utan nu går journalisterna bara i maktens ledband. Men
jag ska bara säga då om Janos artikel där på Nyheter idag. Att hur som helst, hon har en extremt bra poäng. Och det är att hon konstaterar ju det att alltså, vi... Det innehåll som vi producerar måste vara bra.
Mm.
För annars får ju inte vi betalt. Folk tänker ju inte swisha oss eller hjälpa oss om vi gör dåliga grejer som de inte vill se och höra och läsa, såklart. Mm. Så därför menade hon på att det är ju tvärtom. Det är ju vi som är bra och det är ju ni som är usla och håller usel kvalitet och sitter och pillar er själva i naveln.
Mm. Absolut. Och det var ju en intressant sak som hände för några veckor sedan, att Bonnier plötsligt sa att nu skulle alla deras projekt stå på egna ben. Alltså, de ska inte slussa pengar från en, du vet, något bokförlag som går jättebra till Expressen som går dåligt. Mm. Och det gick inte mer än några dagar så började Expressen publicera lite tuffare artiklar än de brukar.
Ja, intressant.
Mycket intressant.
Det, kan det vara så att Bonniers har till slut tröttnat på att blöda ut pengar i massa idiotprojekt, alltså...
Det kan ju vara så, och sen är det ju många som tänker att Bonnier struntar i det, de vill bara ha total kontroll över all information som går ut
i landet. Jo, fast om ingen tar del av informationen så är det helt värdelöst.
Det är det faktiskt.
Du måste ju ha ett visst antal läsare eller lyssnare eller tittare för att du ska nå ut, så att du kan inte vara hur usel som helst, för då är det ju ingen som tar del av materialet.
Nej,
så
är det ju. Men du och jag är faktiskt rätt älskade. Och nu när vi ändå har pratat om swish-journalistik så vill vi då uppmärksamma de som har donerat till oss de senaste 2 veckorna. Och det är då både via Swish och PayPal och bankgiro.
Och då vill jag bara börja med att säga en sak så att vi inte glömmer det, för det är ganska viktigt att en av donationerna som vi har fått den här senaste veckan är extra fantastisk och viktig. Det är nämligen så att 2 av våra väljare har gett mig en ny dator.
Ja.
Och den är så fantastisk. Den är för det första vacker så att jag bara kan sitta och titta på den som en tavla. Och sen funkar den ju. Min gamla dator är nästan 10 år gammal, 8-10 år någonting. Och det förstår ju alla att den är usel och knappt fungerar. Så att tack Y och K för den donationen. Det betyder mycket för mig och Ingrid, ska ni veta. Och också så hoppas ju vi att jobba lite mer med rörlig bild och bilder framöver.
Mm. Och det kan du med denna datorn?
Det kan jag göra med denna datorn, för den har en mycket bra grafik i sig. Så att...
Härligt! Puss och kram till I och K.
Ja,
ja, då läser jag upp donatörerna här. Anton 100, tack för att ni finns och aldrig rädd säga sanningen. Anonym 100, bra kämpat. Patrik 500, gåva. Anki 1000, kram från Anki i Polen.
Kram, Anki! Kram, Anki.
Kurt 100, Karin 100, tack för allt ni gör, kramar Karin. Rosi 200, lycka till Ingrid och Maria, allt gott Rosi. Stefan 100, Maria 100, tack för det ni gör. Nea 100, Alexander 100, Said 100, hon skriver tack. Tyko 100, Theo, jag saknar dig som fan. Det är riktat till mig då, för att jag inte är med i Konrad, alltså M. Konrad längre. De lyssnar fortfarande på Sveget där, tror jag. Mikael 100, donation till Ingrid och Maria. Ronny 100, gåva. Fredrik 100, Sara 100, Kjetil 25, Magnus 500, Nils Benny 20, Martin 100, Kristoffer 100. Anki, en annan Anki, 300. Ulrika, 100. Gudmunder, 200. Bo, 200. Andreas, 30. Gunnar, 500. Fredrik, 100. Och från Magma har vi fått 5405 kronor.
Ah, det är så fantastiskt. Tack tjejer.
Ja, så underbart. Alltså om ni visste, jag hoppas, ni kanske vet det, men ni måste förstå att det här är så otroligt viktigt för oss.
Ja.
Vi kan inte överleva utan era donationer. Kärlek är fantastiskt, men vi behöver lite pengar också.
Ja, ja,
för att, jag menar, det opinionsarbete vi bedriver via vår journalistik, det är ju inte bara, alltså det är ju inte för att vi ska tjäna pengar, för att vi ska ha ett kul jobb, för det är faktiskt inte så kul att alltid vara i strid med alla, även om jag går igång lite på det. Så är det faktiskt så att vi gör det därför att detta är så viktigt och nödvändigt. Om vi ska rädda Sverige, om vi ska ha skuggan om en chans att rädda Sverige, så är det sånt här opinionsarbete vi måste bedriva. Vi måste få folk att öppna ögonen. Även hur, alltså det är ju så jobbigt efter det här valet. Alltså luften har ju gått ur många av oss. Mm. Tänkt, svenskarna vill inte räddas. De skiter i om Sverige blir en sharia-stat.
Jag har ju pratat med flera personer som du vet på sistone. Och jag ska inte säga vilka de är, för de vill kanske inte att jag babblar om det. Men alltså det är folk som ingår i vår rörelse, eller vad man nu ska kalla det. Jag drar mig för att kalla för det. Men och det är en del ganska namnkunniga personer som jag har pratat med som helt har tappat suget efter valet.
Ja.
Och det är så tråkigt att höra, jag förstår det, vill jag understryka. Och du och jag var också, vi hade en dipp precis helt efter, klart. Där vi kände, ja men dö då, gör det.
Ja,
ja precis. Ja, men gör det. Varför inte hoppa i sjön direkt, era galningar? Varför ska vi hålla på så här för när ingen lyssnar? Det var lite så det kändes. Men samtidigt så är det ju så här. Folk lyssnar. Vi måste bara finna på ett sätt att prata med dem på rätt sätt.
Mm.
Och det är ju en av de grejerna som vi ska prata om här idag.
Ja.
Det var när vi kanske ska ta det nu när, vi ändå, när det ändå kom upp.
Mm.
Den här debattartikeln i Göteborgs-posten. Det var alltså en kvinna som heter Annika som skrev en debattartikel om att hon, därför har jag gått med i SD. Hittar du inte den, Inga?
Nej, jag letar för tvivla.
Ja. Nej, hon skrev då att hon var nybliven med SD-medlem och en stor del av artikeln gick alltså ut på att hon ville försäkra alla som läste om att hon minsann inte är rasist. Och hon har ingenting emot människor från andra länder och de får gärna komma hit om de bara anpassar sig. Och, ja, allt
det var allt det där med öppen svenskhet.
Ja. Precis. Och när jag läste det här så blev det så tydligt för mig. Okej, det var ju inte ett dugg konstigt att inte Alternativ för Sverige fick fler röster om det är så här. Och jag har ju länge anat detta och jag har försökt säga det till dig. Du tycker det är skitjobbigt att höra, men du accepterar ju det. Men det är svårt att ta in liksom, att människor i allmänhet är på ett helt annat ställe än vad du och jag är i sin utveckling. Alltså det är så många som precis har vaknat nu. Jag menar, de som har hållit på länge med nationalism och så vidare tycker att vi är gröngölingar som vaknade 2010 eller något och tycker att det är löjligt att vi pratar om att vi har varit vakna länge. Men i jämförelse med de som vaknade igår så...
Mm. Ja, precis. Alltså, det som smärtar mig det är ju då, ska vi behöva dra tillbaka debatten till 2010? Måste vi gå så långt tillbaka för att få med oss folk? Och jag blev helt deprimerad av den här debattartikeln. Ja, jag har hittat den också. Och jag skrev ju till dig att det är som att välja mellan pest och kolera. Att ordna så vi får nya lakan där vi ligger och svettas på vår dödsbädd istället för att ge oss medicin som räddar oss. Alltså jag är rädd för att om du och jag, för att fånga fler människor, you catch more flies with honey, det är helt klart. Men ska vi också börja prata om öppen svenskhet för att få med oss dem, när vi vet att öppen svenskhet kommer att döda oss?
Vi kanske måste vänta lite med den diskussionen, för folk är inte mogna för det än. Jag menar, jag berättade ju för dig hur en del för mig, till mig närstående personer reagerade på vissa av AFS torgmöten och saker folk sa. Det var ju i vanlig ordning, vi har en Jeff bland annat som väckte mest oro eller vad man ska kalla det hos folk. Där han bland annat pratar om då att han vill ha tillbaka Bullerbyn och blonda och blöda barn och så vidare. Och detta tycker du är en fullständig självklarhet. Det är väl klart att vi ska ha blonda och blåögda barn i Sverige. Det är ingen som har sagt att vi bara ska ha det.
Nej, nej. Men det är ju så de flesta etniska svenskar ser ut. Ljusögda och ganska ljushåriga.
Jag vet inte hur många människor har haft denna diskussionen med nu. Att är det inte viktigt att blonda och blåögda människor fortsätter existera? Mm. Nej, varför det? Hej, okej. Okay. Är det viktigt att kineser fortsätter existera? Svarta människor. Mm. Ja. Om vi säger så här att vi ska ta bort alla svarta, alltså alla afrikaner från jorden. Vad hade du? Hur hade du det? Åh, det hade varit jättehjälst. Åh, herregud. Klokluxklan typ. Och du vet, aha, okej. Okay. Så det gäller bara vissa. Eller rätt sagt,
gäller bara oss.
Det gäller bara europeer, vita europeer tydligen. Men detta är en sån svår diskussion att ha. Och det, direkt så börjar folk med, du vet, tända ugnar och stöveltramp och allt det här som de har liksom,
ja. Men för jag förstår, alltså det är väl så då att när man pratar om blonda och blåögda barn, då drar folk, alltså de hoppar från 1 till 100 och tänker att det betyder att vi tycker att blonda och blåögda är bättre än alla andra, att blonda och blåögda ska styra världen, att blonda och blåögda ska utrota alla andra, så då är det bättre vi utrotar oss själva. Alltså, var kommer detta ifrån?
Jo, men Inge, det är ju för att det är så många steg före på stegen innan man kommer dit att man förstår att det inte handlar om att någon är överlägsen någon annan, utan verklig mångfald handlar ju just om att det ska, jorden förhoppningsvis ska bestå av massa olika folk som ser olika ut och är olika och olika kulturer och allt vad det nu är. Mm. Det är ju det som är mångfald. Mångfald är ju inte att blanda ihop allting till en enda stor kökenmöding.
Som greve Kalergi vill. Men du, nu när du säger detta så kommer jag ihåg, när jag var liten så läste ju min mamma för mig alltid. Och bland annat så den här bokdelen som heter Min skattkammare. Mm. Och i någon av de första böckerna där fanns en saga som jag älskade, som jag bad mamma läsa om och om igen. Och den handlar, den är säkert total rasistisk idag. För den handlar om att du bor i Sverige och du är ljus, du är blond och du har ljusa ögon. Och din mamma och din pappa ser ut som dig. Och de älskar dig.
Får man säga att de har en mamma och pappa?
Ja, nej, gud, nej. Och i Kina bor en flicka som heter Qing Chong och hon har sneda ögon och svart hår. Och hennes mamma och pappa ser likadana ut och de älskar henne över allt annat. Och det var liksom en genomgång av olika folkslag och det sammanbindande var alla har en mamma och en pappa och de älskar dig. Jag älskade den historien. Jag fick inte nog av den och det gav mig en syn på att det är fantastiskt att det finns så här många. Och det som är gemensamt är att de älskar sina barn.
Precis, men alltså, alldeles bortsett från detta, jag är ju med dig, jag vet vad du menar, jag vet vad Jeff menar när han håller tal, jag vet att han inte vill utrota någon eller du vet, någonting sånt dumt. Och jag vet ju också, eftersom jag har läst på om hur demografin ser ut, så vet jag att med nuvarande utveckling så kommer europeerna att försvinna framöver. Därför att vi föder så extremt få barn i jämförelse med andra folk som finns i Europa nu.
Ja.
Så det är bara ren, matematik.
Det är siffror.
2 + 2 = 4. Vi kommer inte ifrån det. Men du måste liksom förstå det att människor har inte ens tagit del av den statistiken. De har inte tagit till sig det. Det är ingen mainstream media som har tagit upp det. Nej. Det viftas ofta bort som foliehattsteorier fastän det är ren matematik. Och det är också så att det är många av de här sakerna som är så jobbiga att ta in. Så tråkiga svenskar vill inte ha konflikt med folk och de vill inte bråka och de vill inte vara dumma. Och det verkar väl trevligt om vi kan välkomna andra hit i Sverige. Och ja, Fredrik Reinfeldt har ju sett när han är ute och flyger att det är tomt överallt liksom. Så att, varför inte?
Och det är faktiskt ett problem att Sverige är ett så stort land. För jag hörde Mikael Jalving prata på Tryckfrihetssällskapet där han bland annat höll upp min bok och berömde den. Jag hoppas att han snart kommer med en recension, alltså från Sverige till Absurdistan. Och då sa han just det att ett av Sveriges problem, svenskarnas problem, det är att landet är så stort. Här i Danmark syns det ju jättetydligt. Mm. Och det gör det ju även i svenska städer numera. Det är bara att gå ner på valfri torg i vilken stad som helst, så ser du att svenskar numera är ju minoritet. Det går mest runt burka eller hijab kvinnor och män i pyjamas och lustiga hattar och sådär. Men det finns så många platser i Sverige där det fortfarande inte märks. Och man har ju kunnat bara hysta ut dem i de utanförskapsområdena, gettorna.
Och svenskarna flyttar ju från områden, ja, med många invandrare så fort de blir mer än 2% eller vad det är.
Så att det är ju ett av de stora problemen, att så många svenskar fortfarande inte har fått det in på skinnet. Och uppenbarligen är det vad som ska till. Vilket också smärtar mig, Maria. För att jag har alltid sett svenskar som empatiska med en stor förmåga att sätta sig in i. Alltså, om grannens dotter blir våldtagen så ska jag inte säga, skit väl jag, det var inte min dotter i alla fall. Utan vi svenskar ska vara bekymrade för varandra.
Vi är solidariska. Ja, helt enkelt.
Men uppenbarligen är det så att det finns ju till och med svenskar som, även om de själva blir drabbade, går ut och blir ännu mer för invandring.
Mm. Ja, men det är ju ego-humanismen som fullständigt har förgiftat hjärnorna på folk. Så att de tänker helt koko,
ja,
helt fel.
Och då tänkte jag så här, att då ska vi be er lyssnare och dela med er av era historier. Har ni lyckats övertyga någon bekant eller familjemedlem som har varit liksom vägrat ta till sig rationella och logiska argument och fakta? Och vad gjorde ni i så fall? Är det någon av er som har en bra metod? För det är ju så att kommer de med statistik och siffror så slår de bara ifrån sig. Mm. Ja, man kan bevisa vad som helst med statistik. Och jag tror inte det blir så. Nej, men vadå tror inte? Ja, så är det bara. Jag tror inte det. Så då behöver inte jag bekymra mig om. Jag tror inte att Sverige någonsin kommer att bli något annat än svenskt. Idioti att Sverige ska bli sharia-stat. Då förstår du väl att inte vi kan bli Titanic-nationalism. Inget ont kan hända oss. Men är det någon av er som har sesam, öppna dig ordet?
Mm. Så mejla Ingrid Karlqvist i ett ord @gmail.com.
Ja.
Eller Mia, inte Maria, utan Mia. .selander med sig @gmail.com.
Mm.
Mail oss och tipsa oss, så ska vi vidarebefordra era tips så att fler kan köra med samma knep.
Ja visst, och vi kan ju göra ett helt program om det, om det är så att vi får in massor med olika tips. Mm. För att jag har stångat min panna blodig. Jag har försökt att vara arg och snäll och resonabel och torr och tråkig. Och det är som förgjort. Och jag begriper inte det. Vad är det med svenskarna som gör? Jag menar, jag skrev ju till och med i min bok att antingen så är det någonting som har gått fullständigt snett i den svenska DNA-uppsättningen. Att vi är det första folk i världen som faktiskt inte vill överleva. Eller så är det hjärntvätten som är så massiv. Och är det bara hjärntvätt, vilket jag tror att det är såklart, alltså DNA ändras inte på så kort tid, utan det måste vara hjärntvätt. Men alltså det är ju så att svenskarna säger att de inte vill överleva. Jag bryr mig inte om det så inte föds ett enda blont och blått barn längre.
Ja, de har på något sätt lyckats inympa någon form av survivor's guilt i svenskarna.
Ja,
som
just
jag
det.
Tror är kopplat till andra världskriget.
Ja.
Mm, och nu ska vi inte gå in på andra världskriget. Nej. Och vad hände och vad hände inte och allt det här liksom. Men hur det än är med det, så har det blivit så att den officiella bilden av vad som hände och varför det hände har använts för att hjärntvätta svenskarna till att tro att vi har någon slags skuld att betala av på, och vi måste om och om igen bevisa att vi är goda och bra och generösa människor.
Det, om vi så ska dö på kuppen.
Det är en del av det, och en annan del av det är där det blir så konstigt. För det andra benet av detta är att vi har en slags megalomani som är kopplad till just Sveriges enorma framgångar under efterkrigstiden och från 60-talet, 60, 70, 50, 60, du vet, när alla svenska storföretag blomstrade, Ericsson, Ikea, alltså det här att och den svenska entreprenörsandan och allt det här, va? Att vi blev ju helt alltså osannolikt och oproportionerligt framgångsrika i världen.
Och det gav oss känslan av att vi är osårbara.
Just det, vi är oövervinnliga och vi är lite smartare uppenbarligen än alla andra, för annars hade vi inte varit så framgångsrika. Och det är ju egentligen också kopplat till andra världskriget, delvis därför att Sverige var ju liksom typ det enda landet i Europa som inte var helt sönderbombat. Och därför hade vi ett försprång och så vidare. Och sen har det med svensk liksom uppfinningsrikedom och så att göra också. Men vi kanske inte är fullt så jättesupergenialiskt smarta som vi själva tror att
nej,
vi är.
Och framförallt är vi inte osårbara. Och det är där jag blir så trött också. Att vad är det som gör att svenskar tror att just i Sverige kommer islam att agera helt annorlunda än vad islam har agerat i 1400 år? Där de har lagt under sig land efter land, tvångskonverterat folk, mördat de som vägrade konvertera och tvingat liksom kristna och andra att leva som dimmer, som sämsta sortens medborgare som måste betala skatt för att få överleva. Varför tror svenskarna att detta inte ska hända i Sverige?
Det kan inte hända i Sverige. Vi är osårbara.
Ja.
Har man fått för sig.
Ja, så har ni något slags tips på hur man får folk att fatta, så dela med er av dem.
Hemskt gärna. Jag tänkte att vi skulle gå vidare med ett annat lite svart piller som kom i veckan som du har skrivit om.
Ja.
Och det handlar om ett nytt FN-fördrag, eller vad kallar man det?
Ja, ett fördrag.
Vad går det ut på, kan du berätta?
Ja, det går ut på, man kan säga att det här är liksom, alltså det är bara namnet, att det heter FNs fördrag om en fortsatt och kontinuerlig, det är inte exakt de orden, men att migration, det ska bara accepteras, så är det och så ska det vara för evinnerliga tider. Och det är ett förslag fullt med liksom, så här ska länderna göra. Invandrarna ska ha extra förmåner, de ska ha alla förmåner som medborgarna har, men de ska dessutom gå före i alla köer, de ska få jobben för alla andra, de ska få bostäder gratis, de ska få och få och få och få och få och få.
Men nej, 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 det är vad du överdriver nu, och gud, på med foliehatten. Det här är ju bara det här är inte lag i Sverige.
Nej, just det. Men det är ju så man alltid gör. Man börjar med ett fördrag som, ja, men det är bara målsättningar. Det är vackra ord på ett papper, och så får vi se hur många länder som lever upp till det. Det är två saker här som gör att jag får ont i magen inför att detta ska skrivas under den 10 december. Därför att ett, Sverige vill alltid vara bäst i klassen. Så när vi skriver under ett sånt här fördrag, så då tar vi det på allvar. Jag menar, 98% av alla andra som skriver under det kommer bara säga, ja, det är ju ingen lag, så vi behöver inte bry oss om det. Men jag skulle inte förvåna mig om Sverige redan nästa år börjar klubba igenom de här förslagen som lagar, eller att EU inför det, för EU vill ju krossa nationalstaterna. Och saken med detta, jag ska säga, den andra saken är ju det att det börjar alltid som ett fördrag med vackra ord och sen övergår, och sen när folk har vant sig vid tanken, då lägger man fram att nu måste detta genomföras.
Och man kan ju notera också att det är två länder som vägrar att skriva på.
Ja.
Och vilka är det?
Det är USA, såklart. Donald Trump, han sa bara, det här är, jag är emot den globalistiska doktrinen, jag tror på den patriotiska doktrinen.
Ja, och Orbán sa också stick och rinn.
Ja, ungefär. Ja. Mm. Så det är USA och Ungern. Och det skulle inte förändra mig om det är några andra länder, de andra vicegradländerna kanske också vägrar skriva under det. Men det läskiga är då att alltså, den 10 december ska detta skrivas under, och vi vet inte ens om vi har någon regering då, vi vet inte ens om Moderaterna, de kanske också vill skriva under om det nu blir de som bildar regering. Därför att detta, om detta blir lag, då blir det omöjligt för varje regering att införa en restriktiv invandringspolitik och skapa en återvandringspolitik. Det är klart man kan bryta mot sina egna lagar och man kan dra sig ur konventioner och sådär. Men det är mycket illa om vi skriver under det, för då kommer det att leda till att vi inför sådana lagar. Kanske till och med skriver in det i grundlagen. Så det ska bli extra svårt för en kommande regering, en patriotisk regering, att ändra på detta.
Och en annan, förutom det här med migrationen då, som de vill tydligen ska bli ännu mer orimlig och vansinnig, så en annan väldigt oroväckande, ett annat väldigt oroväckande inslag i det här fördraget är att det pratas om hur yttrandefriheten ska begränsas på olika sätt.
Ja.
Kan du säga någonting om det? Vad vill det de vill är att man ska inte få lov att säga vad som helst. Man ska inte få lov att säga vad som helst om migration och invandring.
Nej, det precis. Det står ju lite tjusigt uttal. Jag ska se här om jag kan hitta det. Man ska främja oberoende och objektiv kvalitetsrapportering av medier, inklusive internetbaserad information, bland annat genom att sensibilisera och utbilda mediepersonal på migrationsrelaterade frågor och terminologi. Investera i etiska rapporteringsstandarder och reklam samt stoppa offentlig finansiering eller materiellt stöd till medier som systematiskt främjar intolerans, främlingsfientlighet, rasism och andra former av diskriminering mot invandrare med full respekt för mediefriheten, avslutar hon. Mm. Och i min artikel så gjorde jag ju så liksom, läs, alltså hur man egentligen ska tolka detta. Det blir förbjudet för medier av alla slag att rapportera ärligt om invandringens negativa konsekvenser. Mm. Du ska göra sensibel, alltså känslig, du ska sätta dig in i migranternas situation. Så även, och detta handlar inte alls om flyktingar, Maria, det handlar om migranter. De jämställer illegala invandrare och ekonomiska migranter med flyktingar. Mm. Alla ska ha mera rättigheter än ursprungsbefolkningen.
Och man kan, det kan vara bra att känna till också att ett antal muslimska länder har ju sedan lång tid tillbaks pushat stenhårt i FN för blasfemilagar.
Japp, förbud mot kritik av islam. De säger väl alla religioner, men det är ju islam det handlar om.
Jag tror inte de bryr sig så mycket om det, för fall kristendomen blir kritiserad eller inte. Så att det finns ett flertal sådana krafter som verkar inom FN som vill på olika sätt inskränka yttrandefriheten. Och grejen är ju med det är ju att man kan tycka att ja, men det låter väl inte så farligt och sådär, men grejen är att i samma sekund som man börjar peta i yttrandefriheten så hamnar man på ett sluttande plan.
Ja.
Det har aldrig blivit bra i världshistorien att göra det.
Mm.
Och i din artikel så du tog upp att både FN och NMR vill, alltså Nordiska motståndsrörelsen, vill villkora yttrandefriheten på olika sätt.
Mm.
Och FN har inte hört av sig än, men däremot så är ju NMR väldigt upprörda och tycker att du attackerar dem.
Och att jag sprider fake news.
Ja, och det i själva verket handlar om, det är ju att det är två punkter i deras partiprogram som du finner väldigt dåliga.
Mm.
Och man måste ju, man kan tycka vad man vill om NMR och andra politiska partier, men det är ju rätt så självklart att man måste få kritisera punkter i partiers program.
Ja, det kan man väl ändå tycka är ganska rimligt, va?
Det kan jag tycka är ganska rimligt.
Och som sagt, alltså det är det när man petar i yttrandefriheten. Vi har redan sett vad hets mot folkgrupplagen har åstadkommit. Pensionärer i fängelse.
Mm.
Och det är så att du kan ha de bästa intentioner i världen. Det har ju alla regimer som gör inskränkningar i yttrandefriheten. Är ni med att säga, det är ju folkfientlig propaganda. Vill du att de ska fortsätta och förstöra Sverige på det här sättet? Nej, det vill jag inte, men jag vill inte förbjuda dem. Mm. Med god journalistik, med fristående medier, så till att krossa den här liksom monopolsituationen för medieägandet. Det finns massor med saker man kan göra utan att tafsa på yttrandefriheten. Därför att så fort man gör det så hamnar man på det där slutande planet som du säger. För att vem ska bestämma vad som är folkfientligt?
Ja, men precis. Och det är ju därför den här jämförelsen är intressant. Mm. Därför att FN tycker ju att de agerar för en god sak.
Ja.
Och NMR tycker att de agerar för en god sak.
Ja.
Och då ser man, eftersom FN och NMR står så extremt långt ifrån varandra, så kan man säga att alldeles oavsett vad du har för åsikter, så riskerar du att hamna på det här slutande planet, för att i ditt huvud är detta något bra.
Mm.
Men allt, alltså i och med att den alltså i och med att organisationer som är så extremt olika tycker att deras plan är den bästa, deras syfte är det bästa, så betyder det att så kan man inte tänka.
Nej.
För det gör ju alla tycker att deras grejer är
precis. Bästa. Och sen är det ju folk som har retat sig på att jag då lyfter upp det här, den här jämförelsen i rubriken, för att det är bara 5 rader i artikeln som handlar om det. Jaja, men vet man någonting om journalistik så vet man att en säljande rubrik är det som gör om en artikel blir läst eller inte. Och jag tycker att detta, alltså, artikeln handlar framförallt om det här fruktansvärda FN-fördraget, men det är verkligen en ironi, och jag vill ju, eftersom jag åkte ut brinner så mycket för yttrandefrihet, så är det så viktigt att få folk att förstå detta, för det är lätt att köpa, tycker jag, NMRs budskap, om man inte har tänkt igenom konsekvenserna. Ja, tänk vad skönt om vi kunde slippa alla dessa tidningar som skriver så illasinnat om Sverige och påstår att svenska folket inte finns. Ja, det är ju en, det är som att kissa på sig. Det är dö varmt och skönt i början. Men sen kommer ju, du vet, eftertankens kranka blekhet. Den hjälper en inte när vi redan sitter i ett system som per definition kommer att bli totalitärt. För någon måste bestämma vad som är folkfientligt eller inte.
Så är det. Och denna någon kommer ju aldrig att kunna vara någonting mer än människa. Såvida man inte tror på utomjordingar eller gudar eller någonting.
Ja.
Så att, och då är det tyvärr så att människor är ofullkomliga och kommer att fatta fel beslut och tyvärr också i många fall gynna sig själva på olika sätt.
Ja.
Så därför är det bättre att vara lite dogmatisk eller principfast vad det gäller vissa saker. Det är ungefär som det här med, du och jag har ju varit i en Twitterfejd också i veckan angående det här med MeToo och falska anklagelser, och då försökt förklara att i en rättsstat så måste man hellre fria än fälla.
Mm.
Och tyvärr får man tugga i sig att 10 skyldiga går fria hellre än att en oskyldig döms.
Ja.
Och detsamma gäller det här med yttrandefriheten. Man får tugga i sig att man får höra och se saker som man inte gillar och som man tycker är jobbiga och tråkiga och fel och vad nu är. Mm. För att det måste fungera så att det är fritt.
Ja, precis. Och min förhoppning det är ju att när vi har tagit oss igenom detta stålbad som Sverige nu går igenom, då kommer vi att bli, tror jag, hoppas jag, vaccinerade mot hjärntvätt. Alltså att när majoritet av svenskarna har förstått att de har blivit grundlurade och så när höll på att förlora sitt land, nu målar jag upp min förhoppning liksom, att vi kommer att rädda Sverige som ett svenskt land, då behöver vi inte propaganda. Utan då räcker det med att fria, duktiga, sanningssökande journalister berättar som det är, och sen så ska vi lita på att folk är smarta nog att kunna se igenom vad som är folkfientligt eller inte.
Ja, naturligtvis. Vi kan återkomma till vår gamla vän Douglas Murrays berömda tal där han pratar om varför yttrandefriheten måste vara absolut, just det här att det är ingen bra idé med förbud, för om någon sen frågar som inte var med innan förbudet infördes, varför får man inte prata om det här? Och så säger, då är ditt enda svar för att vi har förbjudit det.
Ja.
Är det ett bra argument? Alltså kommer vederbörande då tro att det här var, alltså, du kommer aldrig kunna övertyga meningsmotståndare om att någonting är fel om du inte gör det med argument.
Nej, men precis. Och då blir det ju, då får det motsatt effekt. Det är någonting i detta, exakt, som är viktigt.
Varför är det?
Här är sanningen någonstans. Ja. Och då börjar jag gräva i det.
Ja.
Så att nej, så är det. Jag vet inte hur lång tid har vi kvar. Vi kan ju naturligtvis fortsätta hur länge vi vill, men vi ska ju försöka hålla det till en timme.
Ja, vi har en 7 minuter kvar ungefär, 6-7 minuter. Så jag tänkte ska vi prata lite om ett land där de definitivt inte köper någon bullshit, utan de kör alternativ för Sverige politik, kan man säga, rakt av.
Vad kan det vara för ett land? Finns det sådana länder i världen? Det kan ju inte vara något västland i alla fall. Det måste vara något underutvecklat u-land som har kommit på att de inte vill ha en massa vitingar i landet, eller?
Det är Israel. Tror det eller ej. Och hur resonerar israelerna då, Ingrid?
Jo, de resonerar ungefär så här, som att de invandrare som har kommit till landet, de kallas infiltratörer. Och det kan man ju skratta åt och tycka, eller nästan så här, oh, vad modiga de är. Men de har ju rätt i det att ett land och ett folk, nu låter jag lite Hitler här, men det är ju ändå så, va? Ett land och ett folk, det är liksom det som är ändå grunden för nationalstaten. Det betyder inte att ingen annan ska få komma in någon gång, men det betyder att detta är grunden. Och då kommer det då väldigt många människor, till Israel kom det då fram till 2012, väldigt många människor från Eritrea och Sudan. Och då menar de att de infiltrerar det israeliska folket för att de har andra intressen. De vill inte Israels bästa framförallt. Det är inte därför de kommer dit. De kommer dit för att gynna sin egen grupp. Vilket typ säger också många judar gör i andra länder. Men strunt i det. Nu är det Israel liksom. Och de kallar dem infiltratörer. Och 2012 byggde de muren. Och de började bli stentuffa med vilka de släppte in. Och har nu också en mycket framgångsrik återvandring. Den vet du mer om.
Ja, alltså jag förstår då. Vi kanske ska nämna det. Att det här är, det läser vi då i Samhällsnytt. Egor Putilov som har tydligen... Han har varit nere i Israel, vad jag förstår, och intervjuat en högt uppsatt person på deras migrationsverk.
Den heter PIBA, deras migrationsverk.
Och hon berättade då, den här kvinnan, dels om hur de resonerade då, att det här gick ju inte, att de fick in, ja vad var det?
64 000.
Ja just det, på ett år kan man jämföra då med våra 163 000. Men, Och då tyckte de att nej, nu får vi dra in någon slags broms här. Så de byggde sin mur och så började de jobba på att repatriera folk helt enkelt. Och de betalar folk då återvandringsersättning. De har haft, vad ska man säga, alltså interneringsläger låter ju inte så bra. Men ni förstår vad jag menar, de har haft. Alltså,
stora förvar.
De som ska utvisas har fått bott i särskilda förvar då. Och sen så i de fall som det inte var möjligt att återförvisa folk till sina hemländer, bland annat så var det ju tydligen så att Sudan och Eritrea, som ju är muslimska länder, de var ju inte sådär supersugna på att samarbeta med just Israel. Men då gjorde israelerna så att de tecknade istället samarbetsavtal med tredje land.
Hur fungerar sånt?
Ja, det fungerar tydligen så att då får de ersättning för att istället åka till, vad stod det, var det...
Uganda.
Ja, just det. Så då får de åka dit istället.
Och då sen... är det ju naturligtvis så att det här tredje landet kan tänka, vad har de för intresse att ta in dem? Jo, de får ju betalt.
Ja.
Det är ju inte bara de här återvandrarna som får 3500 dollar. Och vilket de då i de länderna kan klara sig på i 2 år tydligen. Och under tiden lära sig språket och skaffa sig ett jobb och sådär. Utan det är också så naturligtvis att man betalar det här tredje landet.
Precis. Och det intressanta är ju också då att om man tänker steget längre här, så är det ju så att sådana länder som Rwanda och Uganda, de har ju större behov av den typen av arbetskraft som kommer från Sudan och Eritrea än vad vi till exempel har i Europa.
Vi har inte så stort behov av kamelskötare och...
Nej, och vad det nu kan vara. Ja. Alltså enkel jordbruksarbetskraft antar jag och liknande. Alltså... Så att chansen att de ska få ett jobb i de här länderna är ju mycket större.
Ja.
Så att vi tyckte väl att det här var en ganska smart plan av israelerna kan man säga.
Ja, och vad de hade att säga om Sveriges inställning till de här frågorna?
Alltså hon bara gapade väl i princip och alltså hon trodde väl nästan att Egor skojade när han berättade. Du kan ju läsa upp vad hon säger där.
Ja, för han frågade vilka råd skulle du ge till svenska myndigheter utifrån din erfarenhet? Och då svarar hon, för det första bör man stoppa inflödet av nya. Sedan vi byggt muren har vi haft 0 nya infiltratörer. Sedan behöver man införa en tuffare prövning i asylärenden. Till exempel har vi intervjuat över 64 000 migranter, framförallt från Eritrea och Sudan. Vi tror att långt ifrån alla är flyktingar, utan de flesta är faktiskt ekonomiska migranter. Så finns det länder som Sverige som ger uppehållstillstånd till alla eritreaner per automatik. Men så finns det samtidigt möjligheten till en hårdare prövning. Och detta inom ramen för internationella konventioner. Man måste inte vara en idiot.
Det är det hon säger mellan raderna, ja.
Och så säger hon också, det är ju självklart att välkomnande politik mot migranter leder till fler migranter. Så är det bara. Ja. Precis så är det. Det är inte svårare än så. Och vi har själva satt oss i den här situationen. Eller våra politiker har satt oss i den här situationen. Pådrivna av journalisterna. För att det är journalistpartiet som styr Sverige.
Men då är det ju så här att Det som är så intressant med att det just är Israel som agerar på det här viset, det är att de är ju så trygga i sin identitet som etnostat.
Mm.
Så för dem är det ju inte något snack om att landet skulle invaderas av människor, andra folk. Alltså du kan säkert få krångla dig dit och få uppehållstillstånd och arbetstillstånd i Israel och så vidare. Men det är inte lätt alltså. Du Nej. Måste kunna visa att du tillför landet någonting i allra högsta grad. I
ja, och inte bara det. Alltså, ja, men du måste ju framförallt, är det ju så att om du har någon droppe judiskt blod i dig så har du automatiskt uppehållstillstånd.
Ja, så är det ju. Men jag tänker för andra. Ja. Du kan ju ja, det, kanske få ja. Lov att bo där, men ja, det är inte helt enkelt.
Nej, det är det inte. Då ska det inte vara helt. Varför skulle det vara det?
Nej, jag vet. Men här har vi ett väldigt en bra illustration av vad som händer när ett folk har vad ska man säga, bra självförtroende.
Mm.
Och liksom en och självklar inställning till sin stat, sin nationalstat.
Ja, och sitt folk.
Ja.
Att det viktigaste är att det israeliska folket ska överleva. Det borde vara det viktigaste för alla svenska politiker, att det svenska folket ska överleva. Men det finns ju inte något svenskt folk, enligt deras sätt att säga det. För alla som kommer hit är svenskar.
Mm.
Det tar vi inte den diskussionen igen. Men jag ska bara säga det, att det är ju en väldigt ironisk sak med det, hur de bestämmer vem som är jude. För det är ju precis Nürnberglagarna. Som de i alla andra fall kan säga. Det var ju alltså Hitler införde då lagar som sa, och det är han ju plockat från judarnas eget, vilka räknas som jude. Och det var det, om du har någon på farmors eller mormors sida så kan du räkna som jude. Och då använde då Hitler det för att peka ut dem och sa, du, han kallade säkert också dem infiltratörer. Mm. Och körde dem till koncentrationsläger. Men när judarna själva ska bestämma vilka som ska få komma in i Israel så använder de Nürnberglagarna. För det är egentligen deras regler från första början. Och det är ju lite märkligt att man kan både kritisera och samtidigt hylla.
Ja, men då tror jag nog, om jag ska försvara dem lite grann, att de tänker att det kanske har med syftet att göra. Det är inte lagarna som sådant, liksom, att man kan som folk särskilja sig.
Nej,
det tycker utan... ju ni också, att vi etniska svenskar ska få göra till exempel.
Jo, men jag har absolut ingenting emot. Jag bara säger att, men det är ju konstigt att man å ena sidan hyllar det och säger att det här är en jude, så är det bara. Mm. Men sen så säger man, det var fruktansvärt att Nürnberglagarna pekade ut judar, för de kanske inte ens var judar, de kanske hade liksom fötts som kristna, du vet, uppfostrats som kristna och sådär, och då pekades de ut som judar. Men det är ju så de själva pekar ut vilka som är judar.
Men var det inte det att man menade att det var hur Nürnberglagarna tillämpades, alltså deras syfte?
Men visst är det ju också, men överhuvudtaget var det att det var fruktansvärt att singla ut människor på det här sättet.
Mm.
Men strunt samma, jag gillar det som Israel gör, jag tycker deras politik är fantastisk, jag tycker vi ska ta efter den.
Instämmer helt.
Ja.
Ja.
Då sätter vi punkt för dessa satans, inte mördare, men dessa satans journalister.
Det gör vi. Och vi önskar alla en trevlig helg och hoppas att de är på generöst humör och kanske swishar lite slant åt oss, så att vi kan fortsätta jobba med vår hemsida ingridomaria.se och med poddar och
lite videoklipp.
Lite annat.
Ja.
Ja.
Och då säger jag puss och kram till alla och njut av den kanske sista sommarhelgen. Hej då!
Hej då!
Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.